Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Veckans avsnitt sponsras av TCO, tjänstemännens centralorganisation, som just nu uppmärksammar att den svenska föräldraförsäkringen fyller 50 år under 2024. Wow. När föräldraförsäkringen kom 1974 innebar den en massiv förändring i synen på föräldraskap. Sedan dess har den bidragit till att tiden att kunna vara föräldraledig har förlängts och att allt fler män också stannar hemma med sina barn.
Parental leave was actually part of the reason why I moved here to Sweden. It was unthinkable that as a parent, let alone a dad, somebody could get time to spend at home getting another kid.
Ja, jag tycker också att det är en av de mer underskattade aspekterna. Alltså hur viktig den där tiden är för att komma nära sitt barn. Yeah. Jag tror att jag var hemma bortåt 9 månader med mitt andra barn och nu kommer jag snart vara hemma igen med mitt tredje. Men trots att det har blivit mer jämställt så finns det fortfarande mer att göra. Kvinnor tar fortfarande ut mycket fler dagar än män, vilket gör att de i snitt går miste om 50 000 kronor per år. Jeez. Samtidigt som män då missar värdefull tid med sina barn.
TCO has a documentary where they break down the history of föräldraförsäkringen, and more importantly, they even cover how there's still room for improvement regarding usage of parental days between two parents. You can watch the documentary at tco.se.
Yeah. Men det står, jag läste på Quartz Africa, vilket jag tror är sydafrikanskt, och det står att alltså Beyoncé har varit i Afrika, men det var väldigt länge sedan. Det var på någon charity concert för Nelson Mandela 2004.
Who och is surprised? 2004?
Destiny Child.
Och Jay-Z har också toured South Africa just 2006. Så det är det jag var inne på förut.
Bullshit! Det blir alltid... The ECA.
Ja,
det är ECA.
Jo, välkomna till The Parmenin Podcast.
Zer.
Jag heter Amat.
John Rollins.
Peter är inte här idag. Han är på, vad är han någonstans? Han är på någon slags mini-vacation.
He's at a celebration.
Mm, jag kan berätta mer om det sen. Vi har en gäst i studion istället. Yeah. Vill du säga vem du är?
Hej, Fanna Danarvi.
Oh, what up?
Tjo. Fanna från Raseriet. Välkommen.
Så kul att vara här.
Yeah, jättekul.
Jag är glad att Peter inte är här så jag kunde vara, vet du, vikarie.
Yeah. Vi är väldigt glada för det också, tror mig. ni har gjort på lite, ett litet break, eller hur?
Ja, vi har sommarlov.
Mm, härligt. Ja. Vad har ni liksom, för jag tänker att det kanske trillar hit några Raseriet-lyssnare som är nyfikna på vad du har gjort under sommaren.
Jag har softat hårt.
Ja.
Nej, men alltså, vi kör ju alltid säsonger. Mm. Så vi gjorde det nu också. Och bara, speciellt nu efter juni som var så jävla intensivt. Så vi bara okej, nu blir det semester. Och så kommer vi igång igen snart om två veckor ungefär.
Nice.
Så vi har softat hårt.
Mm, välförtjänt. Juni var faktiskt en riktigt sjuk månad. Det är som en dimma för mig på något sätt. Med allt som hände med Black Lives Matter och liksom...
Hur,
hur mycket känslor man hade hela tiden.
Yeah. Nej, men alltså jag tror jag aldrig har mått på det sättet.
Nej.
Jag hade så svårt att sova. Att man blir så här, alltså så himla emotionellt dränerad på ett sätt som jag inte har känt. Liksom. Det var fan heavy alltså.
Yeah, same here. I was walking around on the brink of tears all the time.
If I ja, jag tycker också det är så bisarrt med det som raseriet är och står för och det vi jobbar med. Att så här, när man mår som... När man blir som mest psykiskt prövad så ska man ändå vara som skarpast.
Mm, ja, men precis.
Det är så jävla konstig grej.
Mm. Mm.
Att då så här, vill vara med i den här tv-grejen, så kanske man vill.
Mm.
Och så ska man, sitter man där innan och bara gör sin sista lilla preparation typ. Och bara, gud, jag är verkligen som du säger, på väg att tappa det. Och sen så bara, hej, välkommen till. Mm. Man bara, ja, och jag är ett fan. Alltså, what the fuck? Alltså, man vill bara ligga hemma under en
check. Shout out to everybody though. I've never seen anything like this where so many people like checking on each other. I've never had that before. And it's been a lot of stuff happening, you know, forever. But I never noticed. Maybe it's a Swedish thing, but so many people asking, you all right? Or instead, before asking if, asking me to be a part of something, they're asking, are you okay to be a part of it? Instead of saying, are you available? You know what I mean?
Oh.
It's more like people cared about your emotional state so much that I never, stuff I've never heard people talk like that before.
Yeah.
So, I'm hoping it's just a part of the culture and the evolvement, the evolution of the culture.
Alltså jag tror faktiskt det, för att jag tittade på något som heter The Fika Session. Fika Sessions som finns på Instagram, där min kompis Armania har haft så här 5 fika sessions där det är så här, IG lives. Så har han haft olika black women med och pratat om olika saker. Bland annat var jag med. Och den senaste som jag tittade på med en tjej som heter Sina, som har jobbat på OK Africa och OK Player och de här. Hon var så här, Armani frågade henne, men hur mår du? Så här. Och svaret blev liksom ärligt. Bara så här, nej. Och så började de diskutera om att man för första gången bara är öppna med att prata om att så här, nej, att det är heavy. Bara så här, do you even need to ask that? Vi alla vet att det är så jävla tufft. Yeah. Alltså det är liksom sådana sjuka tider. Både Black Lives Matter, men också liksom 2020.
Yeah.
Att frågan hur mår du har liksom blivit så jävla weird.
It's like you gotta change it to what's on your mind. Or,
oh wow.
You know what I mean? what are you thinking about right now?
Instead of
how you doing.
Ja, exakt. Eller hur håller du ihop det typ?
Ja, precis.
Fast det kanske man utgår från att man gör det. Det kanske man inte gör.
Nej, precis. Nej, precis.
Gotta be prepared, man.
Hur går det kanske?
Hur går det, ja.
How's it going? Instead of how you doing?
Just för att bara how you doing är så himla... Man vet att bara, man ska bara svara positivt på den frågan.
Exactly.
Det är så invant liksom. Men ja, shit. Det är verkligen sant som du sa, Fanna. Alltså att Black Lives Matter-grejen var bara on top of allting annat.
Yeah.
Det är jag typ, det glömmer jag ibland bort, liksom, alla de andra. Alltså så här, att allt det här pågår mitt under en pandemi, mitt under miljökris, liksom allt skit som händer. Det kommer vara det mest fucked up året hittills, by far, i mitt liv.
Ja, men jag frågade en person idag, bara så här, vad tror du kommer hända mer? Alltså för att nu känns det som att vi är on a roll. Vad händer mer?
Bring it on.
Trump re-election.
Ja, det var exakt det han svarade.
Yep, that's gonna hurt.
Det är en bra liksom, avslutning på året.
Yeah. take that 2020. You thought it couldn't get worse, take this.
4 more years. Men vad tror du då?
No, we talked a little bit about it last week. The way it's looking is, unless something crazy happens, he's in the worst shape anybody's ever been as president, as far as getting reelected.
John är lika övertygad som han var förra gången.
Att det inte kommer bra. Ja, hoppet är det sista.
Yeah. No, this is it looks way worse than last time. I don't know what else to say, man. I'm not really understandably.
Everybody
don't want to get your hopes up.
Jag vill inte att du ska jinxa det, det är.
Oh, okay. but if you want to know what I think it's going to be a mollywhopping, and he's trying to change the date now. He's trying to push the election back, but Congress ain't with it. So he can't do it himself.
Mm.
Congress has to do it, and they don't want to push it back. I think the Republicans want him out of there too, personally. He's changed their whole party.
2020 ett sjukt år.
Yes. It's insane.
Men han antyder också det här med att han inte kommer... Han har ju sagt något i stil med att... Han fick ju frågan, så här, kommer du erkänna valresultatet liksom, om du förlorar? Och då har han sagt att, I don't know. You know, vi får se se liksom.
Han är diktator.
Nej, men alltså det är som Jammeh hade, som Jammeh låter i Gambia. Den förra diktatorn där. Alltså det är liksom samma vibe som man får.
He said this is gonna be the most rigged election ever.
Har han sagt nu så här flera månader innan.
Och då tänker man att han säger det för att han är så här, fy fan, det är fucked up. Man kan inte lita på någon. Och sen så bara, you're the one rigging it.
Yeah, precis.
I'm just letting you know. It's gonna be the rig.
When he loses, that's what he's gonna say. I don't trust these results. You know, I think he's gonna have to be physically removed from office. Which would be great. Because the military, the military don't like him.
Man.
So after that, after gassing his own people, it's like, shit, <that's laughs> to take a picture in front of a church.
Oh my god, they were so hooked.
So military ain't with them. Nobody's on the side anymore. People just, except for that 30% of people that are overtly racist.
Die hard.
Men vad tänker du om att han ändå har suttit kvar i 4 år? Det är så jävla sjukt.
They didn't. The Democrats are just toothless and weak, so they didn't do what they needed to do. If Obama had done, was as incompetent as Trump has been, he would have been impeached. Well, I guess Trump was technically impeached, but he would have been removed from office.
Varför tror du det?
Because Republicans are, we talk about it here, same type of culture, the left eating itself.
Yeah,
that happens in the States too. So like they can't get their shit together. It's like an overtly racist person in the U.S. is most likely a Republican, and then a rich person is most likely a Republican, and they can band together to take down the other side.
Right.
But then you have, you know, hipsters and, you know, who else on the left, they would try to outsmart each other or get on a higher horse or whatever and never be able to organize and take down the other side.
Right.
So that's the problem. Same here.
Mm. Too bad.
Hurt. Too bad.
Jag vill tipsa om en artikel som jag läste precis, ett reportage, rättare sagt, från DN. Rubriken heter "Det vittnar om rasismen i Sverige många inte vill se". Ett långt, långt... Ja, de vittnar om rasismen som många i Sverige inte vill se.
2020.
Ja, men alltså, precis. Och det är lite känslan jag fick först att det är ju tråkigt att... jag har typ själv skrivit den här typen av texter. Alltså där man så här försöker... Där man liksom bevisar att rasismen finns. Förstår du vad jag menar? Ja. Och man pekar på massa exempel. Man pekar på studier som man gjort. Och man bara, men... Det är så sjukt att man ska behöva göra det. Men uppenbarligen så verkar det behövas. För att så många inte vill erkänna att det finns problem här. Den är skriven av Niklas Orenius som är en tung journalist på DN. Och intervjuar massa olika svarta svenskar som pratar om hur det är. Väldigt läsvärd. Framförallt om man inte själv är svart, tänker jag.
Was that the video?
Den hörde till liksom.
Yeah, that was really good. Yeah.
Men jag tyckte att videon, alltså texten är bättre än videon. Inte, okay. Jag säger inte att videon inte är bra, det är bara att texten är lite mer matig. Okay. Så jag kan rekommendera den. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om Beyoncé.
Speaking of... I don't know. Speaking of black, I don't know. What's the name of the album?
Black is King.
Black is King, I love that title, man.
Ett visuellt album. Släppt på, vad sa du fan? Disney Plus.
Disney Plus.
och vi kan väl vara öppna med att liksom, jag har inte hunnit se den. Jag har inte heller Disney Plus.
Nej, me neither.
Jag har inte heller Disney Plus. Jag ska inte name droppa, men att det var någon som laddade ner det. Så att det kanske går att ladda ner.
Ja, oh, I'm sure.
For now, Disney is a beast about that. They will go and wipe it off.
Ja, so men jag tror att vi ska försöka se den ikväll. Jag tror att Ami har någon screening.
Hon är den som laddade ner den.
Nej, hon är, nej. Nej, det var faktiskt inte Ami.
Sure.
Jag känner en som...
jag känner en kusin som...
Kanske var en kusin.
Ja, men det är synd. Jag har inte sett en annat än det som har lagts upp på sociala medier. Där är det liksom som små...
Det är jävligt mycket.
Det är mycket. Och det är som små klipp då. Alltså små videos. Det här visuella albumet, om jag förstår det, utgörs ju av flera. Som en musikal nästan på något sätt. Men det som jag vill diskutera är liksom inte så här typ det som egentligen, det finns så mycket man kan säga om Beyoncé som är självklart, alltså det är fantastiskt snyggt allting, hon sjunger fantastiskt, hon dansar bäst, hon är en av tidernas bästa artister i mitt tycke, och det är inte så roligt, intressant att diskutera, för att så här,
it is what it is,
jag tycker att antar att de flesta håller med om den, men däremot så har det ju blåsat upp, såg jag på mina sociala medier i alla fall, en diskussion kring hennes ändå ganska nya vurmande för Afrika. Yeah. Jag säger yeah. Afrika specifikt för att det har det är liksom hela.
You said it in a problematic
Afrika.
Way.
Nej, men det är lite som.
No, okay. I want to explain that.
The right, okay, well, that noise... no, you can't. Cancel.
There is a Jamie Foxx bit where he talks about going to Africa, and every time he says it, he goes Africa.
Okay.
And it's basically a ripoff of a Richard Pryor bit, but he talks about when he went there and he realized how beautiful of a country right. it is.
Precis.
Perfect.
Komiker i skolan här alltså.
Yeah, man.
Ja, nej, men för jag upplever att det, jag säger Afrika med flit för att liksom, det känns som att det är en take på, de blandar ganska hejvilt liksom. Mm-hmm. Och det är samma sak som i Black Panther till exempel.
Ja,
så var det ju mycket bland, så det var inte bara så västafrikanska, så de blandade ju lite, matchade ihop lite allt möjligt till en så här en afrikansk kultur ur amerikanska ögon.
Nej, precis. Okay.
Ja, men så det är vissa som tycker att till exempel nu att så här, okay, det här börjar bli lite weird, det här plötsliga vurmandet för Afrika, för att hon också då inte har, när hon har åker på typ världsturné och sånt där, så åker hon ju inte till Afrika tydligen.
Ja, precis. Hon har en world tour, men Africa is not included.
Ja. Och vissa tycker då att det här
grovt.
Vissa menar då att det här är liksom inte, det här är basically kulturell appropriering liksom, för att hon har ingenting med med Afrika I guess att göra, och att så här, hon ändå försöker då kapitalisera på det nu för att det är typ lite inne med Afrika har det varit de senaste åren, alltså med Afrobeats och så vidare. Nej, men alltså det är en stor förändring, det måste man ju säga.
Det är så sjukt, det säger verkligen. Trender går i cykler. Mm.
För att, jag menar, jag kommer ihåg, det är ju intressant i, eller så här, jag vill fråga dig John, innan vi går vidare med Beyoncé. När du växte upp i Miami, hade du några, fanns det några liksom afrikaner där?
No, not really.
Nej.
No, not that I can recall. No.
För hur såg du på, hur såg ni på?
There was a movement of...
Vad heter den nu?
Well, we used to rock dashikis for.
Ja, men exakt. Men den kallas ju för någonting. Därför blankar jag.
Appropriation. No, I don't know. I didn't know there was a name for it. But I remember we used to wear... I had my own dashiki. I used to wear the cap, all that shit, to church every Sunday. We used to rock our African attire, we called it. Like they have African attire Sundays at church sometimes.
From me and us.
They wear African print. That's what they call it.
So it's African attire Sunday to church. African,
no, you wear it to church. You would wear your African attire that day.
Give me interesting.
Yeah. So it was just like everybody was trying to get closer to the roots. Everybody knew they were displaced or whatever. Mm. And this was all we knew, is to wear our dashikis or whatever and name our kids LaPhedra.
The most African name we can think of.
But we're so removed.
LaPhedra.
No, that's just the wackiest name. But I had a big crush on her. She was beautiful. But, you know, the Shakiras and the Shaniqua, all that stuff, is people trying to... and then it got out of hand in Florida, but they're trying to, it's like trying to reach back to the motherland, because we are so displaced.
Oh my god, jag har aldrig tänkt på det.
Nej, men alla de där
namnen. Alltså Afwa och Pokwa och de bara Shiniqua.
And we're trying to.
Jag har aldrig kopplat den kopplingen.
Nej, men det är...
It's us trying to make, but we're so, I mean, and then back then, information wasn't as accessible as it is now.
Nej, men det är också ganska intressant hur liksom... Culture ändå finns kvar på olika sätt. Fast man är så far removed.
Men det som många afrikaner i USA kan vittna om är att det har ju skett en så här verkligen en förändring i hur man ser på typ Afrika. För att back in the day så var det fortfarande många som menar att liksom man blir typ retad av de andra, till och med svarta eleverna, fast de afroamerikanska eleverna blir man retad av för att man är afrikan. Och om ni har sett filmen En prins i New York, liksom, så om ni inte har gjort det så ser den. Det är en klassiker med Eddie Murphy. Men där finns det ju en karaktär som verkligen beter sig på det där sättet. Liksom. Han frågar Eddie Murphy, som då ska spela en afrikansk prins. Han frågar ju honom typ så här, men vad kör ni för sporter i Afrika? Chase the Monkey? Typ sådana där grejer.
But I want to say something.
Jävla tröttsamt.
That movie showed us Africans as royalty.
Yeah, exact. Men,
and that was a difference, because all we saw on TV before that was feed the children.
Exact.
And you see like swollen bellies and flies on the faces. That was our connection. So that was the negativity that was taught to us. And then something like Coming to America was something that we embraced more.
Precis, jag menar inte att filmen i sig var problematisk. Jag menar bara att den där karaktären visade på den attityden liksom, som kunde finnas. Och jag har till exempel min storasyrras kille, han är från Gambia. Han flyttade till New York på mitten av 90-talet. Och han säger också det. Han fick höra så sjuka... Ja, men liksom så här, bor ni med lejon typ? Alltså, så här, sådana där frågor från andra svarta. Och det är för att den här okunskapen liksom, som finns.
And we had the island people that we picked on, like the Haitians. And, well, not so much Jamaicans, but the Haitians got it bad. So, you know,
men var det på grund av colorism?
Not colorism, it's because the images we saw of Haitians was people getting, because they weren't allowed, of course, in Miami, Haitians weren't allowed in, unless they got past, like, border people.
Oh, okay.
But the Cubans were, they had a communist leader, a dictator or whatever, Castro. So we always said it was fucked up that the Cubans were allowed on and the Haitians weren't, and we said it's because they're black. But then when you see the Haitians, you see a bunch of people on what we call banana boats trying to make it on here. So you just had this, all of these images, and then people were just like, you're poor, and you know what I mean? That was the...
How do you know you gick i skolan, var unga liksom?
Yeah, you just think that if you see a Haitian person that they came over here...
On a banana boat,
and were poor, and I guess less than me.
Det var ju så när jag bodde på Dominikanska. De delar ju ö.
Just det.
Här i Dominikanska republiken. Att det kom alltså det kom verkligen så här folk på sådana båtar. Och att de också båtarna skulle åka hela vägen till Puerto Rico. Till USA. Och så finns det någon sån passage där som är så här jättefarlig. För avståndet är inte långt mellan Dominikanska och Puerto Rico. Men havet är så jävla... rowdy. Alltså det är liksom allt händer där. Och då är det dominikaner och haitier som ska ta sig till USA. Då. Och det är liksom, det är så många människor som dör.
Och det finns så mycket, verkar så fucked up. Jag läste lite grann om den här relationen mellan dominikanska och Haiti. Alltså hur fucked up det verkar vara mellan de länderna sinsemellan.
Den är helt sjuk.
Att det är mycket, alltså det är mycket haitier som kommer till dominikanska och basically så här, du vet, blir... inte slavarbete kanske, men alltså inte långt ifrån. Eller typ så här prostituerade, alltså blir behandlade som verkligen smuts.
Absolut. Jag har aldrig, alltså det har jag sagt flera gånger på raseriet också, annars också, men alltså jag har aldrig sett så mycket colorism som i Dominikanska republiken. Mm. Både inom dominikaner i sig, men också dominikaner och haitier. Alltså det är nog... sjukt alltså. Det är så jävla in your face och det är inte någonting som är skämmigt eller så här. Det finns ingen så här rasism som man typ skäms lite över, utan det bara är etablerat. Är du en dark skin Dominican, då blir du kallad för liksom Haitian.
Och då vet man också att Haitian är en...
och då är det så dåligt.
Mm, precis. Yeah.
Och liksom finns en jättesån så avhumaniserande stil liksom. Och att man kan se liksom på torg och så här väggar att det står så här fuera con lo haitiano, så här, ut med haitierna, så här, hur mycket som helst.
Men jag märkte ju i USA, jag har ju varit där mycket liksom under den från 97 första gången, och ja, senast var ju bara något år sedan, men när jag var där 2017 så var det nog första gången jag märkte att så här, fan, nu är det en trend här med Afrika. Och det var ju några år efter Afrobeats-vågen hade liksom exploderat här i väst. Alltså typ Wizkid 2015 med hans, jag kommer tappa namnet på den låten, men alltså han började, det var typ då mitten på 2010-talet tror jag som det verkligen blev superpoppis här. Och jag var i New York och gick på någon så här hipsterfest.
Everyday people,
precis. Som är typ en svart hipsterfest. Och då slogs jag verkligen av och så bara, herregud vad plötsligt alla gick i typ dashikis. Eller så här, du vet, vissa var
de
så pass...
Yoruba,
ja, men typ.
Vita ansiktsmålningarna.
Och det hade jag aldrig sett förut, att folk, liksom, att hippa människor, folk som skulle vara coola, gick runt så. Och vissa gick, tog det liksom lite för långt. Alltså det såg ut som att de var på maskerad typ, tyckte jag. För de hade typ käppen också och hatten. Och
man bara, you need to have a title to wear that hat. Sir!
Read up on it.
Men det är det, så att någonting har ju hänt. I alla fall de senaste 5 åren någonting. Och det är väl kanske det vi ser i Beyoncé's grej nu.
Ja, men jag tror absolut att det är det. Och när jag hängde mycket i New York så var det ju så mycket sådana events som jag gick på. Men, och då var det också verkligen så här: Okay Africa som också organiserade, och människor som har liksom bakgrund i både typ såhär Nigeria eller Ghana främst liksom. Och man får ju heller inte glömma att diasporan i New York av västafrikaner är ju också väldigt stor.
Ja, verkligen. Yeah.
Och så här, Washington, alltså så här, DC och allting, att det finns mycket afrikaner där också. Så att för mig blev det lite fuckat i hjärnan att jag blev så här, vänta. det här, jag tänker automatiskt att det är på folk African Americans. Men sen bara nej.
De är andra generationen liksom, ja, afrikanska invandrare.
Exakt. Mm. Och så här, det var också så nice, för det är samma som vi är här.
Mm,
att man bara, okay, it's our community, extended community.
Precis, och det är säkert också en effekt då av att det har blivit den här lite mer trendiga, att det är liksom den andra generationen kanske. För det sägs ju att i USA att det finns, det har i alla fall funnits en del motsättningar då mellan svarta amerikaner och afrikaner.
Mm.
Och lite från båda håll. Vi var inne på det tidigare med att what do you play, chase the monkey? Från det amerikanska hållet. Men från det afrikanska hållet, många av dem har det ju gått väldigt bra för vad gäller att så här, studera och komma in på college och sånt. Och att vissa då afrikanska föräldrar som kommer till USA och raisar sina barn där inte vill att de ska bli som the N-words.
Yeah.
Så jag menar alltså att det finns en motsättning även från det hållet. Att så här, ni är afrikaner, ni är inte som de här thugs. Ja, men typ.
Men det är exakt så. Och jag tror också det handlar om klass mycket. Alltså för att jag tror att de som, eller så i alla fall i min familj, alltså så här, mina kusiner är ju födda i USA, flera av dem som bor i Gambia, för att de ska kunna sen flytta. Och det är ju många så här, rikare gambians eller västafrikaner som gör den grejen. Alltså de får sina barn i USA för att kunna ha ett bättre liv. Alltså, så här, och då är det inte den här klassiska migrationsgrejen, utan det handlar bara om så här, family planning. Liksom.
Mm.
Oh, wow.
Så de är amerikaner. Och de, jag tänker att många som så här, migrerar eller så här, invandrar till USA för att kunna göra det från Gambia eller Ghana eller Nigeria, så måste du ha så jävla mycket pengar. Och då har du inte råd att så här, fucka upp och bara låta ditt barn, alltså såhär, jag tänker utifrån hur de tänker, umgås med de här människorna, för våra stereotyper som vi har sett, det är ju samma som,
precis,
alltså som alla andra ser,
alltså, de får ju
såhär, se gangsterfilmerna, precis, och det är hiphop, och folk bara nej, det här kan inte du vara en del av, du är African. Liksom.
Det är bara, jag tycker bara den grejen är intressant liksom, att det finns, det är så mycket liksom som finns där.
So how do y'all feel when y'all see Beyoncé doing it? Does that bother y'all if you see her, see images of her adopting or showing so much interest in the culture, but and then profiting off of it?
Jag tycker att det går, det är någon låt här som hon har uppe på sin Instagram där hon, vi kan spela lite av den kanske, refrängen. Okay. My body so got a king body. Body gon' shine, bling bling body. Ja, men i den som man hör, om ni lyssnar noga, så det är som att hon har en, lägger till med en liten accent. En liten, vad ska vi säga, afrikansk. Återigen afrikansk liksom, med inom citationstecken. En liten touch av den accenten. Och det tycker jag är lite speciellt liksom, för då känns det återigen det här med att det blir lite maskeradigt. Och John, när vi snackade om det här snabbt innan vi satte på inspelningen, så nämnde ju John, men vadå, Drake gör det hela tiden. Och jag tycker faktiskt också att det är rätt corny när Drake gör det. Alltså när han gör en liksom, jag rappar på någon låt som är UK, ett UK beat, då ska han ju liksom använda det slanget och låta lite så UK. Det tycker jag är töntigt. Och sen när han gör någon dancehall influerad låt, så ska han låta liksom köra lite.
Ja, men han är ju verkligen, han är CR.
He did some Arabic words recently.
Ja, men
I saw Melody Farshan have put up him, how he's fucking up the words.
Oh, I bet.
He's trying to do it.
Alltså, jag tycker det är ändå, jag har inte sett hela nu, men jag tycker att det är kul och nice att hon ändå rör sig från det här egyptiska. För annars är det väldigt mycket bara så här, we were kings and queens, och det är pyramider och farao och Kleopatra. Alltså så här, den Afrika-delen. Alltså med Beyoncé och kanske West African, jag vet inte, så känns det ändå som att det är andra delar som får synas än Egypten.
Precis. Och det är väl det som är så här,
alltså, det är så random att det är just Egypten som har blivit så stort i African American culture.
Yeah, we like kings. I don't know.
Det är funnits kings överallt. Det är bara att det,
nah, they don't count though. No. Yeah, we learn about Pharaoh in the Bible and shit. You know what I'm saying?
Like, det kanske, det kanske
det. It's
the Bible probably.
Man. Just them.
The Bible again.
Yeah. Always, man.
Yeah.
Nej, men det är väl det som ställs emot varandra lite. För att återigen det här med att hon då, samtidigt som man kan tycka att hon lägger sig till med den här dialekten, hon åker inte till Afrika, men hon ändå ska visa upp det. Så är det ju, samtidigt tycker jag nice att få se någonting som är så unapologetically African. Och som är, som visar upp det återigen på ett så här mäktigt och fint sätt.
Ja,
och det, också, förlåt, alltså det är så överdådigt. Det är med flit antar jag att det är så här, det är därför den heter Black is King, I guess. Alltså det ska vara så här väldigt så här royal och så vidare. För att man, den har man ju, om man försöker tänka sig in från en amerikansk kontext, inte sett så himla mycket. Det är som du var inne på förut, men man får ju se Afrika oftast med flies i folk, bebisars ansikte och
men jag känner att det där är ju verkligen, den bilden är ju passé, eller? Det är den vi är uppvuxna med, men den ser man den längre?
Jag vet inte.
Kanske lite så aid-grejer liksom.
Ja.
It's not more. I still
do social media har gjort väldigt mycket.
Yeah, that's true. Because I see more animal stuff now. Those commercials seem to have been replaced. Instead of feed the children, it's like help a dog type of thing. Still see the little sad music, but you just see like a sad puppy instead of a child. Or even like a South American maybe or something like that.
Men för jag tror på CNN, jag läste någon artikel om som handlade om att det kanske inte är att man får se the flies hela tiden längre, men att det fortfarande är så att man inte vet särskilt mycket om Afrika. Och att, jag tror de nämnde i den artikeln att så här, sedan 2017 så det afrikanska landet folk känner till mest, på fjärde plats var typ Wakanda. Alltså som,
hej då.
Så att liksom, det säger ändå en del.
Alltså, collective people!
Nej, men de kan nämna typ Sydafrika.
Wakanda is not real?
Kanye vill ju model hans presidency efter Wakanda. Eller hans political platform.
Jag blir politiskt deprimerad.
Nej, men för det tycker jag säger rätt mycket då i så fall. Liksom. Man kanske kan nämna så här, Sydafrika, Egypten, Nigeria och sen bara Wakanda.
Wakanda, answer is that.
Men alltså jag pratade lite DM med Ingrid.
Shut up, absolut.
Hon och jag snackade om Beyoncé. Och hon sa en grej som jag tyckte var intressant. Och det var att, så här, att det ändå är kolonialt.
Berätta.
Nej, men att hon kommer
hon kommer där
från USA, lyfter upp de delar som är intressanta, som är vackra, skiter i resten. Alltså, så här, jag vet inte alla directors på den här. Jag vet att en tjej heter Jen som jag är bekant med, som är hon är av West African descent, men är liksom uppvuxen i UK. Och jag vet inte hur mycket det är så. Hur mycket det är vi som är mixed, eller vi som är liksom Europeans eller American, diasporan som åker och gör det här och sen lämnar. Alltså, om det är att man bara så här, man gör det för clout, man gör det för jag tror inte att amerikansk populärkultur kommer hjälpa kampen på något sätt.
Nej, inte kampen.
För då hade man kanske gjort annorlunda. Men de breddar ju perspektivet, det gör man. Men är det inte lite colonial att komma, göra sin grej och lämna?
Jo. Det är väl antagligen, i alla fall när man inte då backar eller liksom parar ihop det med att så här, jag tycker det är så himla talande att det inte blir någon world tour där. För det är inte som att det inte finns en marknad i Afrika för Beyoncé. Alltså det skulle fatta om hon kom till typ Nigeria. Alltså,
is that a fact that she never goes to Africa?
Hon kanske har haft någon konsert där, men det har inte varit inkluderat på hennes world tours.
Okej, okay, wow. See, I was shocked
so
when I heard that.
Så det är ju CA. Det bygger ju hela no ditt senaste brand. Alltså hela, vet du, inte hela då, men hon gjorde ju den här Lemonade King. Också. Var det ju också så här West African-grejer. Du kör the prints, du kör the dances. Hon har ju haft de här sydafrikanska danserna i Who Run the World också. Och sen bara, no, but you can't see me though. För varför väljer man att inte åka till Afrika? Är det för att man inte kan hålla upp biljettpriset lika högt? Eller? För det är också bullshit. För att det finns rika afrikaner också. Är det en tanke om att stadionen inte är tillräckligt säkra? Är det att man bara inte är intresserad? För då är du jättekolonialt. Då åker du dit, tar det fina som du tycker är nice, och sen så visar upp det i Europa.
För inte ens liksom Sydafrika, som man tänker är så här, du vet, det brukar alltid vara det token afrikanska landet, om det är så här, om Afrika ska inkluderas. Oftast när man kollar på så här, vilka företag finns i Afrika, så här, nu säger jag att McDonald's. Ja, då finns det oftast bara i så här, Sydafrika.
Ja, det finns Maxis.
Shut up.
I'm sure she, but I think after hearing this, her next world tour will include some African.
It should. Alltså, Cardi B var ju i Ghana och Nigeria nu i vintras. Hon var i Ghana när jag var där.
Men jag tror det handlar om en generationsfråga.
Helt
ärligt.
Ja, för precis, för Cardi B är det kanske inte lika Alltså då kanske det är en självklarhet också att så här, självklart ska jag dit. För att återigen, det är så här, förut tror jag att man kunde i större utsträckning skylla på att så här, nej men vadå, folk har inte typ råd att gå, eller det finns ingen marknad där, men alltså
or infrastructure
type. Ja men typ, men alltså städer som så här, Accra och Lagos, alltså det är liksom riktiga metropoler med skitmycket människor i dem. Det kan absolut sustain en Beyoncé-konsert.
Ja, det är så konstigt också om man tänker utifrån hur mycket alltså hur mycket det ger henne. Varför har hon själv inte velat vara i Afrika?
That's what
alltså,
I'm saying.
Jag tänker att det...
That's what surprised me. I would think she would want... I would think the thing to do as a big black artist would be to go to Africa. Like, it's like, go there, yeah. even if it's in a... with an ignorant state of mind, like, I'm just gonna go to the country of Africa type of mind, thought process. But then go there and learn something and, you know, go around just to say you did it, but then you end up learning something, I would think.
Det var ju skitmycket rykten när jag var i Ghana nu, det är inte som att hon var i landet. Hennes mamma var ju där. Tina Rhodes.
Yeah, I heard that.
Och det var ju jättemycket amerikaner i jag såg ju han D-Ray också. Han som är en av de här Black Lives, eller ja, en aktivist, svart aktivist. Okay. Han som alltid har den här blåa västen, har ni sett honom? Ja, anyways.
Baltimore.
Just för att Ghana körde, de var ju smarta och gjorde den här The Year of Return.
Yeah.
Där de liksom gjorde det väldigt enkelt för svarta amerikaner att komma dit.
After sending us away all those years ago.
Vilket jag tror de tjänade...
It's guilt, that's black guilt.
Ja, precis. Jag tror de tjänade rätt bra med pengar på det. Nej, men det var skitmånga...
Fett smart alltså.
Det var så smart. Alltså så här, Ludacris var där. Det var massa...
Men Ludacris wife är ju West
hon,
Africa.
Ja, precis. Det är så. Oh, hon really? Är från vilket land? Gabon, tror jag.
Shout out.
Mm. Yeah. Men det står här, jag läste på Quartz Africa, vilket jag tror är sydafrikanskt. Och det står att alltså, Beyoncé har varit i Afrika, men det var väldigt länge sedan. Det var på någon charity concert för Nelson Mandela. 2004.
Who och Jay-Z, is surprised? 2004?
Destiny Child.
Och Jay-Z har också toured South Africa just 2006. Så det jag var inne på förut.
Bullshit!
Det blir alltid...
ECA.
Ja,
det är nog det alltså.
Yeah.
Och sen så är det...
Men
sen,
I'm with you.
Fan, jag är jättebesviken.
I am too. What, that I agree with you?
Nej.
Oh, and Beyoncé. Yeah, I am too, man. It's a shame. I would... It seems like such a...
Men det är performative. Easy. Det är det.
But you could be performative and go. You can go as performative. You know what I mean? Yeah. Go during your tours. Like, why not? It's gonna make you money.
Men varför tror ni att hon inte har varit där då?
It's gotta be the handlers, man. I'm sure Beyoncé has not much to do with the... Even though I think she could just say it.
Eller? Är det jag som är rasistisk nu?
Nej.
Att man tänker att man, så här, det är så mycket pengar involverade i en sån tour.
Mm.
Att, jag vet inte.
Men det finns ju fan, det finns faktiskt ingen anledning att inte, åker man på en world tour, att inte stanna i typ liksom Sydafrika någonstans, i Lagos, i Accra.
Yeah.
Typ. Och Addis typ.
Addis, I mean, absolut. Alltså, det är stora städer som absolut kan hantera en sån. Och jag menar, med alla pengar de har så, att så här, skylla på säkerhetsgrejer.
Build your own stadium.
Ja, men typ. Nej, men alltså, i alla fall.
They will probably build it together there.
I alla fall, gud, det hoppas inte de gör det. Men
but I'm just saying, like,
I'm thinking
about how they, or maybe that's just a US thing, but they'll build a stadium to before they get a football team.
Men det där, okej, nu kommer jag vara också lite stereotyp, men där tänker jag att det skulle inte gå till på rätt sätt. Det skulle definitivt vara lite.
Men det är
det
med corruption.
Ja, men jag fattar.
Okay. Alltså, men det är kaos att tänka så också, kanske.
Mm, ja.
Tror du någonsin kommer komma till Gambia?
Nej, tyvärr. Mm. Alltså. Vi får ha just under liksom.
Nice, man. They could do a little fire show. Do a fire show on the beach for.
Rick Ross var ju gone också när jag var där. Liksom.
Ricky Ross.
Så, ja.
He had a seizure.
Men många menar i alla fall, trots allt det här, att det är tungt att se att hon tydligen har, jag har inte kollat upp det här liksom helt och hållet, men att det är en otrolig mängd just då svarta kreatörer som är med i den här ja, som är stylister och som är regissörer och som är liksom är med på det här, och att hon ger då, genom det då lyfter upp massa svarta. Då igen lite tyvärr det som kanske du var inne på, Fanna, så får man ju hoppas att det också är folk som är verksamma i Afrika och inte bara just.
Ja, vi... alltså shout out till Selam. Hennes klänningar är ju med.
Det är ju hur tungt
som helst.
Det
är ju fantastiskt.
Ja. Det är verkligen goals, tänker jag, om man är stylist.
Alltså, så, det är
Beyoncé har på sig mina kläder.
Ja.
Men också hur liksom, jag känner att hennes, de har suttit och tittat på sina på sig som moodboards.
Du la upp lite ja. Det var sjukt faktiskt, John, du måste kolla på det. Det var bilder från Sina Bosis video som hon spelade in i Gambia, va?
Ja.
Och sen då klipp till Beyoncé. Det var väldigt likt.
Ja, och det var inte bara en look som var likt. Nej. Det var tre.
Wow. Sue her. Sue her ass.
Men är det liksom, är det kopiering eller är det en liten sån blinkning?
Och då vill man ha typ en så här också
recognition.
En recognition eller typ.
Okej, så här är Senna på 2018. Okay. Det här är Beyoncé 2020. Det här är Senna på 2018. Det här är Beyoncé 2020. Det här är Senna på 2018. Det här är Beyoncé 2020.
Vi får lägga upp de här bilderna.
Ja. Oh shit.
Alltså jag tänker så här, Sinabos största idol är ju Beyoncé, har alltid varit. Mm. Alltså så här, och det kan jag tänka mig att Beyoncé kanske också fattar. Och nu vet inte jag om det är Beyoncé som har gjort det av, det är väl förmodligen inte, hon kanske inte vet det. Men hennes creative team, på något sätt så hade det ju gjort så mycket för Sinabo om man skulle få någonting.
Tagga henne liksom, eller göra någonting. But inspired by this look, det är inte som att Sinabo skulle bli sur över det.
Beyoncé.
Say now Beyoncé.
Ja,
jag tycker
det är en intressant diskussion just kring det här, för att det är säkert fler artister än bara Beyoncé som gör just det här, men kanske ingen som gör det så pass mycket nu, för det har varit, just hennes fall så var det väl förra året var det den här Lion King-skivan kom ut, och då var det som att jag uppfattade att nu kickar det upp i en ytterligare gear, det här med det Afrika-inspirerade.
She ruined that movie.
Jag har fortfarande inte sett den,
tyvärr. Inte heller.
Don't. Beyoncé ruins it.
Fan, jag tror hon hade blivit bättre på. Nu låter det här vara shitting on Beyoncé-avsnitt, men
no, I just no, I can't deny her musical and the not theatrical but performative talents, except for like acting.
Stay away. Know, det var tufft. Jag såg hennes första film, Cleopatra.
But you are the king, Simba.
Har du sett den, Cleopatra, a hip opera?
Yes.
Hon och Beyoncé och Mos Def från typ. Carmen, just det. Carmen, a hip opera på BET. Den kom ut kanske 2001.
Jo, jag har visst.
Den är grov.
Jag har visst. Vad Cleopatra som fuck upp.
Ah, ja, okay.
Jo, när de är på den här dance. När de sitter vid de där borden.
Mos Def. That's why Sandra had him in her five.
För den filmen? Oh my god, nej.
Men alltså,
Is it Mekhi Phifer in it too? Mekhi Phifer?
Säkert.
Carmen.
Är båda de på hennes five?
A hip opera, yeah.
Wow.
Hip opera.
Hip opera.
Just like trapped in the closet.
Ja, jag skulle säga det, men jag sa det inte. It's too problematic.
Should we take a break?
Okay.
Keep it rolling.
Eller hade du något mer du ville säga?
På Beyoncé?
Mm.
Nej, jag känner mig bara lite mind blown av att det verkligen var så som man tänkte att det kanske kunde vara.
Mm.
Det är CA och Western Africans.
Mm.
But I think she's gonna fix it.
Så är det
kan vara lite both, I guess.
Spela in i Sverige då, eller UK.
I think she's gonna,
I mean, we're here as well.
She's gonna make it right though.
She better.
Yeah.
It's a threat. Yes, Beyoncé, it's a threat.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
The Beehive är också en av de mest liksom fierce. De tolererar ju liksom ingen slander, Beyoncé slander.
Yeah.
Så det är därför jag tycker det har varit så intressant att bara följa den här diskussionen, för det är så många som normalt sett skulle kritisera en annan artist för det här. Men för att det är Beyoncé så kan de liksom inte se past it. Och för mig blir det lite som att säga, ja, det är säkert CA, men hon är ju också fantastisk artist. Mm. Så det, jag försöker bara, I guess, hålla dem lite i huvudet samtidigt.
Ja, men grejen är att man kan ju tänka sig, det är cultural appreciation. Men då ska man ju också vara där och göra något
för dit.
Culture.
Ah, right? Åka bara dit och köra
lite. Men liksom, jag tycker ändå att det är intressant med Beyoncé, för att vi är ju alla som en populär, kulturell, konsumerande värld, iakttagare av hennes awakening.
Mm.
Alltså det tycker jag är ganska spännande.
Yeah.
Alltså she's finding her roots. Yeah. Hon är på sin lilla resa. Och sen kommer väl hon säkert också fatta, what the fuck, varför har jag inte varit på någon jävla konsert? Varför har jag inte haft någon jävla konsert i Afrika?
Exactly.
Och då kommer vi följa med på hennes Africa Tour.
Mm.
Alltså så här, det är ändå som att så här, hon personifierar, tror jag, väldigt många olika människors egna uppvaknande,
ja, av
att förstå att man är connected till någonting annat. Och det i sin tur är ju ganska fint.
Det är superpositivt.
Samtidigt som det kan också bli problematiskt för liksom Lex Liberia.
Mm.
You know? Det kan bli lite jobbigt.
Mm.
Shout out to Liberia.
Oof.
African country that was built by free slaves from the US.
And then what did they do, John?
That's all I'm talking about.
Du vill bara stanna där i den fina början. Men sen vad de gjorde sen? Uff.
Slaktade!
Ja, alltså, jag har skrivit lite inlägg på mitt svarta historia om Liberia. Jag gjorde det förra året. Ni kan gärna läsa dem. Det är ett fascinerande fucking land, alltså. Herregud.
Nej, men det är ju jätteintressant. Och jag tänker att det är det som vi... Alltså, det kan hända igen.
Mm.
För att nu när västvärlden, liksom Babylon brinner.
Mm.
Alltså, it's on fire. Och väldigt många, både Black Americans men också afrikaner i diasporan, börjar känna så här, är det dags att flytta tillbaka till the motherland? Vad är det som kommer hända? We already know what could happen, och det är fucked up, för hur fan ska du komma till ett vilket samhälle som helst i Afrika, ett afrikanskt land, och bara försöka åtnjuta all the privilege som du känner dig droppad av.
Och för er som inte känner till liksom Liberia, det som jag skämtade lite med John om, är att det var ju då svarta före detta slavar som fick starta en koloni där, helt enkelt. Eller ett nytt land, kan man säga.
Bara ett newsflash, det fanns redan människor där.
Det fanns redan människor som bodde där. Västafrikaner som bodde där. Och det som hände var då att de här före detta amerikanska slavarna blev som en överklass och dominerade den här afrikanska folket som bodde där. Och det skapades verkligen ett så här litet apartheid-samhälle. Och det är en sån... Det är så här, no ideas original. Saker händer i cykler. Det kan absolut hända igen. Kanske inte nödvändigtvis på det extrema sättet, men man ser ju vissa sådana här tendenser redan nu, tycker jag. Alltså, när man är i Gambia så finns det ju en hel diskussion kring the semesters och vi som säsongar där eller kommer tillbaks på vintern, och att man kommer tillbaka och anser sig liksom
lite bättre
eller äga landet, eller jag har sett folk som
det här, men man är ju westernized,
ja.
Det är ju det som är grejen, så det blir ju samma sak igen, fast vi råkar ha liksom darker skin än your original white colonizer.
Precis, och det blir en sån trend som jag har sett, folk som på typ Twitter eller sociala medier lägger upp. Typ om man blir kallad...
I mean, lite andra intentions än att white colonizer. I'm just throwing it out.
Typ att säga, men vadå, jag har... Folk, låt nu säga bara ett exempel. Folk i Sverige behandlar mig som skit. De vet inte att jag har en 15-room mansion back home.
Mm.
Och man liksom... Om man pratar på det sättet, och det är inte så hela soft för de som är back home och som bor där hela tiden, är inte det så hela soft att höra.
Nej,
eller se.
Nej, och liksom. I'm guilty. Alltså jag har gjort den grejen, inte för att jag är 15 mansion, men för att man blir så jävla provoked av svenska människor som inte fattar att det finns klassamhällen även på andra platser. Och att man bara, vänta, vilka fan tror du är som ens har råd att emigrera som det här till USA eller, eller liksom göra allt det här. Ja, my auntie does this. My other auntie does this. Alltså man bara, fuck you. Alltså, så man tror ändå inte att de kommer ändå inte tro en, så det spelar ändå ingen roll. Men det, det är ju klassicistiskt som fan.
Det är bara intressant att se, tycker jag, hur allt det här är bara intertwined. Det är så mycket komplicerat än vad man gör på. Alltså, allt vi har snackat om det här avsnittet hittills, det är, man kan ju lätt göra det så här. Man tror att det är bara black people mot vita liksom. Men sen så ser man hur mycket det finns även inom det här, inom the blacks, så att säga.
It's like England did a number. A fucking number on the world, man.
Yeah. Och inte bara dem. Men.
Yeah,
Spain and France.
Spain, France and England did a fucking...
Ja, och alltså för att bara spinna kanske den sista grejen innan vi går på en liten paus. Var ju utifrån den här dominikanska Haitian-grejen.
Just det. Mm.
Och också tillbaka till Cardi, som ju är, skulle jag säga ändå... Alltså hon är ju mer vår generation än vad Beyoncé är. Det är hon ju. Och hur hon verkligen nu i juni under Black Lives Matter, liksom hela allt det här som har varit så stort så länge, har tagit sig, alltså tagit sig an rollen att liksom prata med dominikaner på dominikanska, på spanska på sina sociala medieplattformar, alltså på IG, och berätta om hur läget är i USA. Mm. För det dominikaner inte nödvändigtvis är med på, det är att de är svarta.
Just det.
Och det Black Lives Matter finns på dominikanska också, att man har liksom lite olika demonstrationer och sådär. Men som blir också så här, det blir, konflikten blir så här, men varför demonstrerar ni inte svarta? Det är haitierna som är svarta. Och Cardi säger liksom, det är en så himla intressant rant som hon har på sin IG. Då hon verkligen är så här, ni fattar inte att i New York, då är, då kallar vi varandra för primos. Då är vi kusiner. Vi måste komma från ön för att fatta hur nära vi är. Mm. Och då spelar det ingen roll om du är haitier, dominican eller African American. Du kan fortfarande bli shot.
You a nigga here.
That's probably what she said.
Men liksom... men det är intressant.
Det är
skitintressant. Hur, liksom, hur svårt det är att förstå hur mycket colorismen spelar in och hur mycket så här, hatet mot Haiti spelar in. Och sen så kommer du till USA och inser att...
Oh.
Well, damn.
This is what the other side feels like.
Jag undrar, jag vill ha era spontana... liksom, tankar kring det här. Det här är ju... NBA har ju kört igång nu. Sjukt nog liksom, under den här pandemin. De har ju lyckats, måste man säga, hittills bra. De har skapat någon form av NBA bubble i Florida. Där, om jag förstår rätt...
Shout out to Florida!
Ja, verkligen. Där, om jag förstår rätt, spelare liksom, och alla som är med i NBA, de liksom är isolerade och man har behövt testa sig innan man får komma in i the bubble och så vidare. Det var en spelare som var nära på att jeopardize hela skiten, för han åkte till en strippklubb och köpte chicken wings.
You gotta get the wings, man.
Fuck! Vilken strippklubb åkte han till då?
Vad heter den?
Atlanta. He was in Atlanta.
Vad heter den? Det är någonstans känd. Jag kommer inte ihåg.
Magic City?
Ja, det kan vara.
Did he go to Atlanta? Alltså, I guess it's not that long of a drive, but damn!
Men jag kan säga så här. Jag har ätit the chicken wings på Magic City.
But then they ain't all that?
They not worth it, man. Jag var så soggy.
They not worth COVID.
Jag var så fucking besviken.
They not worth COVID.
Fuck, man. Nej.
Men det som är... NBA är ju, om man jämför med typ NFL, så är ju NBA en mycket mer så progressiv liga. De har en så här commissioner, alltså den som bestämmer över ligan, som är lite mer hands-on och lite mer yngre, lite mer på tårna. Nej, vad heter han som Los Angeles Clippers ägaren för några år sedan? Sterling?
Sterling, Donald Sterling.
De hade en ägare för Los Angeles Clippers som blev fångad on tape med att säga the N-word och vara rasistisk.
No, he didn't say the N-word.
Okej, vad sa han då? Jag kom där var för år sedan.
Okay, I was, what I always said was that he never said the N-word, but he said racist shit.
Okay, men han sa ju typ någonting
i stil med... Don't hang with basketball. He was telling his girlfriend one.
Hon fick inte hänga med någon svarta spelare.
Det var en svart kvinna, eller?
Nej, hon var nog racially ambiguous. Yeah, alltså,
she was like a Kardashian cousin or some shit.
Oh, well, that's black.
as we know.
But he was saying he didn't want her taking pictures with Magic Johnson and like other of those types. He's like, because it doesn't look good for you to be hanging out with the blacks like that. It was
okay, so han använde inte the N-word, men det var racist as fuck. Anyways, han blev av med laget och det känns inte som att de hade gjort i NFL. Så nu när ligan kommer tillbaka så står det står liksom Black Lives Matter på basketplanen.
Alla
precis på tröjorna, uppvärmningströjorna. Alla står på knä under nationalsången. Men så var det en spelare, Jonathan Isaac, en ung spelare, 22-åring, som, jag ska visa dig bilden. Så här såg han ut när de...
Lack.
Oh, yeah, yeah.
Han stod upp under nationalsången, den enda som gjorde det. Och hade inte tagit på sig då den här Black Lives Matter-tröjan. Det som hör till att den här spelaren är också svart. Och det har blivit rätt mycket rabalder kring det här, alltså, i USA.
Och vad säger han själv?
Ignorant shit. Can I say what he said?
Oh.
Oh, he basically was saying he believes in the teachings of Jesus Christ.
And oh, no.
Yeah, he went religious on him. All his answers were about Christianity being, you know, basically all people are created equal. And my teachings of Christ showed me that people need to be, as if the...
Så han har bara inte fattat.
As if Black Lives Matter is the antithesis to Christianity. But
han säger också att han tror, för han fick ju en direkt fråga typ, liksom, vadå, köper du inte Black Lives Matter-budskapet? Och han sa ju att jag tror på budskapet. Men jag tycker personligen inte att ett knä eller en t-shirt är svaret. Alltså, om jag tolkar honom rätt så är det som att säga, okay, men liksom, seek the Bible är svaret. Inte att stå på knä under nationalsången.
Yeah.
Jag tyckte bara var...
Ignorant. That's my answer.
Och såklart så får han jättemycket medieutrymme nu. Eller?
Mm. Ja, det blev en stor snack. Han får ju mycket hurrarop också från de som tycker
från
att...
från the right side.
Och så var det en tillspelare, Myers Leonard från Miami, som också stod upp men hade på sig Black Lives Matter-tröjan. Så det är så mycket så här, man kan göra så många olika, ser du?
Och han är vit?
Det är en vit spelare.
Eller?
Jo, han är vit.
Uh-huh. Och vad säger han då?
Yeah, but he's got his hand over matter.
Det är sant, det stod bara Black Lives.
Fan.
Bara intressant att se vad folk håller på med. Och hur, vad det får för repercussions.
Men han,
vad fan har han sagt egentligen?
Who?
Myers Leonard, the white guy. Jag tror att han kommer undan för att han har...
Han gör det i solidaritet kanske?
Jag såg någonstans att han har typ till en familj som är typ in the army. Så det är fortfarande att han inte har fattat grejen då. Att så här, att stå på knä är ju inte emot the army.
It's crazy.
Nej, för att han pratade ju med veteraner innan, eller?
Yeah. Colin Kaepernick pratade med en veteran, eller... Ja, precis. Med en veteran och frågade, vad är det mer respektfulla sättet att protestera på? Och veteranen sa, stå på knä. Så, men det är sjukt hur många som inte har fattat det här, trots att den här storyn har varit ute i flera år.
It's crazy.
Ja, seems so.
Stupid as hell.
That's the thing though. I think people should be able to, no matter how ignorant it is, if everybody's taking a knee and then he doesn't do it, to attack him doesn't help anything.
Mm.
But letting him talk seems to be the most effective thing because his reasoning is so stupid that I think people need to hear that dumb shit. So
John blir alldeles så passionerad som när någon är religiös.
I guess so. But I mean, using that to...
And I get it.
To take down Black Lives Matter just makes him look dumb. And then he kept going back to... I watched the interview when and the lady asked the follow-up question that was... the reporter asked a good follow-up question that just set him in his place a bit, asking him about what does your religion have to do with Black Lives Matter? And then he just went back to saying it's almost like a talking point. It was just it showed how dumb he seems to be. But I mean, if you focus on being really good at basketball, maybe you don't have time to read.
True.
Yeah, I mean, I guess.
Ska vi wrap it up eller? Vad säger ni?
Yeah, we got some Patreon listeners to talk to.
Som vi ska ta hand om också.
Ja, yeah, I'm one of y'all's patrons.
Yeah, appreciate it.
Det är vi väldigt tacksamma för.
Yeah.
Vill du tipsa om någon låt, Fanna, innan vi drar?
Ja, jag har pumpat en och samma låt hela dagen igår.
Mm-hmm.
Och det är Jules och Burna Boys Born.
Okej, okay. Den har jag inte hört.
De samplar ju den här... Jamaican artisten, fan vad han heter, Gully någonting.
You said born?
Guan.
Jag
vet inte hur man kallar det. Guan.
Guan.
Det är som Beyonce.
Guan. Like go on?
Guan.
Guan. Och det är Jules.
Nej, Guan. Guaguan.
No, that's G-W-A-N.
Vad sa du? Vad sa du?
Guarn.
Oh, okay.
Guarn.
Never heard that shit.
Det är väl pidgin English eller någonting.
Pidgin. Because when me long something slide up in every touch of belly and I damage ya. The other night she call her friend over and two of them I press it for me, me dip on the middle like a sandwich, ya. She tell me about her man, I know him so jealous. In my follow and I stalk and I cough like a officer.
She tells me how she feel. Saying that satisfied her. She need me. Because she want that fire. Come get this good, good. Come get this good, good love.
Jag tipsar om Conway the Machine, en fantastisk rappare. Han en låt som han släppte för ett tag sedan som heter The Cow. Det här är liksom så här bra storytelling i rap. Som funny, I wanted to quit. After I got shot in my head, I see my face like I'm done with this shit. So trying to spit my verses and mumbling this shit. Face twisted up, looking ugly as shit. That Bell's palsy had me looking like I had a stroke. With a bar raw like a slab of coke. And them same niggas that laugh and joke is doing bad and broke. And everything I drop is classic dope.
I'm gonna do an old banger by Cisco, his one first single when he went solo. Incomplete makes me hurt my throat every time because I can't stop singing along. So check out Incomplete as a singer for y'all. Got a bank account bigger than the law should allow. Still alone now. Pretty faces from the covers of the magazines. From their covers to my covers wanna lay with me. Fame and fortune still fine. Just a poor man running out of time. Even though it seems I have everything, I don't wanna be a lonely fool. Tack som fan till Fanna att du gästade oss. Kommer du hänga,
for having me.
Kommer du hänga med in i Patreon-avsnittet eller?
Ja, men if you're having me again.
Ja, men absolut. Okej. Okay. Det är som real shit. Vi hörs på fredag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.